Jag välkomnar till Jesaja-serien igen. För en tids sjukdom så har det blivit uppehåll, men nu ska vi försöka fortsätta. Och idag är det den 25:e föreläsningen. Vi har nått fram till kapitel 47. Vi anknyter också till den disposition av materialet som finns i den här inledningen över Jesaja, som kanske de flesta har. Och då befinner vi oss på sidan 51. Har ni nu studerat lite i förväg, så har ni klart för er att vi befinner oss i slutet av det större sammanhanget 40 till och med 48. Den sista tredjedelen av detta sammanhang behandlar ju Babel. Och Babel står i Jesaja-boken som den makt som utmanar sanningen, som står emot Jerusalem, som angriper Herrens folk. Hos Jesaja möter vi Babel på ett tvåfaldigt sätt. Inte bara som den makt som kommer och förtrycker och ödelägger, som Herrens fredesverktyg, och då lika med både Assur och Babel, utan också som den makt som vill erbjuda en alternativ sanningsväg för Israels folk. En annan räddning, en annan frälsning, ett annat hopp, en annan grund för säkerhet och trygghet än vad Herren gör. Och det där är ganska viktigt att lägga märke till. Det är ju så som antikrist, makten mot Krist, den onda makten mot Gud, alltid framträder. Både som en ödeläggare, förtryckare, förslavare, men också som den som erbjuder frälsning. En annan frälsning än den enda sanna. En frälsning som är falsk, som inte håller. Och vi lär oss också här hos profeten att den makt som vill leda oss bort ifrån den eviga saligheten och bort ifrån gemenskapen med Herren, den makten är inte fjärran i något diffus dunkel vid sidan av vår jordiska verklighet, utan den är mitt i den jordiska verkligheten. Precis som Babel var en konkret verklighet in på knutarna för Israels folk, så är det med Satan och den onde fienden för Guds folk i alla tider. Förra gången så såg vi då hur i kapitel 46 profeten avslöjar Babels gudar som odugliga som frälsare. Och mot dessa odugliga gudar ställer profeten den enda sanna guden, som inte har någon like. Och han visar sin makt bland annat genom att i förväg förkunna vad som ännu ej har skett. Här i kapitel 47 så träder Babel i sitt högmod fram. Denna högmodiga makt kommer att förödmjukas, en dag avslöjas, blottläggas, stå där med sin skam och sin blyd. Babel liknas vid en jungfru dotter som blir skändad och avslöjad i all sin ynkedom. De första 7 verserna skildrar hur Babel ska störtas ned i stoftet. Kungarikernas drottning. Babel har fått härja i Herrens arvedels land, men det beror på att det är Herren som har blivit vred på Israel för folkets synds skull. I 6:e versen ser ni hur det betonas: jag förtörnades på mitt folk. Babel hade alltså alls ingen möjlighet att härja och fördärva om inte Herren lät domen komma på grund av folkets avfall och synd. Det betonas också i den 6:e versen att när Babel får härja så har Babel gått ut över sitt uppdrag och visat en stor skoningslöshet, precis som Assur skildras i kapitel 10. Babel gick ut över sitt uppdrag på ett hjärtlöst sätt. Verserna 8 till och med 15 skildrar ytterligare hur Babel är självsäkert, högmodigt, förlitar sig på trolldom, besvärjelse, mänsklig visdom, stjärntydning, astrologi. Men detta ska inte hjälpa. Alla dessa konster som Babel behärskade så väl och som Babel är känt för i litteraturen, där dominerar all form av astrologi, all form av mänsklig vishetskonst. Och det var detta som var Babels stolthet, det var det som Babel förlitade sig på. Men det ska inte kunna hjälpa denna makt. Olyckan ska komma över dig, en olycka som du ej förmår besvärja bort. Ett fördärv ska falla över dig, som du inte ska kunna förhindra. I 13:e versen så skildras just astrologin. Må det nu träda fram, må det frälsa dig dessa som mäter upp himmelen och spanar i stjärnorna, och var nymånad kungör varifrån ditt öde ska komma över dig. Dessa makter som man hade så stort förtroende för kan liknas vid strå som bränns upp i eld. Det kan inte rädda sitt eget liv ur lågornas våld, ännu mindre folket. Och det hela slutar kort och gott med orden: ingenting som frälsar dig. Och så är det med Satan, så är det med ärkefienden, ondskans rike, ondskans furste. Någon frälsning finns inte för denna makt. Och därför rasar den ännu mer. Så kommer vi till det sista kapitlet i det första blocket här. 40 till och med 48. Kapitel 48 riktar nu blicken på Israel, som har blivit förstockat till större delen, som är full av hyckleri och falskhet. Vi kan påpeka att alla de tre blocken från och med kapitel 40 riktar blicken på Israels egen förhärdelse. Kapitel 48 här, likaså kapitel 57 som avslutade andra blocket, och slutligen kapitel 66 som avslutade tredje blocket. Vad utmärker då det förstockade Israel? Ja, det framgår redan av första versen: ni som svär vid Herrens namn och prisar Israels Gud, dock inte i sanning och rättfärdighet. Också den andra versen klargör vad som kännetecknar det förstockade: allt medan ni kallar er efter den heliga staden och stöder er på Israels Gud. Det vill säga, man hänvisar till den omständigheten att man har den heliga staden hos sig och att det är Herren som är deras Gud, fastän man vänder honom ryggen, fastän man inte i sanning litar på honom, man lyssnar inte till hans ord, man förkastar vad han säger, men ändå så menar man sig vara på säkra sidan. Här i början av det 48:e kapitlet, de första 11 verserna hör nära samman, så hänvisar återigen profeten till vad Herren tidigare har gjort, det som folket inte har brytt sig om, inte givit akt på. Tredje versen: vad förut skedde, harishonot, det hade jag för länge sedan förkunnat. Av min mun var det förutsatt, och jag hade låtit er höra om det, plötsligt satte jag det i verket och det inträffade. Hade inte Jesaja redan för många, många år sedan, sedan från och med 740, gång på gång framhållit hur Herren måste straffa avfallet och synden. Och hade det inte skett, hade inte Assurbabel gång på gång kommit som Herrens vredesris över folket. I vers 4 skildras hur lite gensvar Herrens förkunnelse har fått. Eftersom jag visste att du var så stivsint, ja, att din nackstena var av järn och din panna av koppar, därför förkunnade jag det för länge sedan och lät dig höra om det innan det skedde. För att du inte skulle kunna säga, min gudastod har gjort det, min gudabild, den skurna eller den gjutna har bestämt det så. Du hade hört det, nu kan du se alltsammans. Vill ni då inte erkänna det? Man fick höra det långt i förväg. Men det hjälpte inte. I 22 kapitlet läser vi om hur folket i Jerusalem säger, låt oss äta och dricka, till imorgon ska vi dö. Och hur man in i det sista inte litar på Herren utan på mänskliga åtgärder av olika slag. Här är det också intressant att se hur profeten dels hänvisar till vad som redan har sagts, vad man har fått höra. Och nu kan konstatera att det blev precis som Herren har sagt. Och sedan fortsätter han, andra delen av vers 6. Nu låter jag dig återhöra om nya ting. Om fördolda ting som du ej har vetat av. Om man nu som bibelkritikerna förkastar förutsägelse som en omöjlighet. Och bara kan acceptera rimliga förutsägelser. Det vill säga sådana som du och jag kan försöka oss på och ha viss framgång med. Men inte sådana som Bibeln innehåller här. Ja, då förstör man ju hela texten, hela poängen, hela budskapet som bygger på detta att Herren Sebaot verkligen och i sanning förutsäger sådant som ingen vet någonting om, ingen kan ana, ingen kan räkna ut. Det är frågan om detsamma som aposteln Petrus talar om i 2 Petri 1:19-21. Det som ingen människa har kunnat tänka ut. Det som inte har stigit upp i någon människas hjärta. Det lägger profeten fram och Herrens vägnar. Och det som nu förkunnas och som vi möter gång på gång här i Jesajabokens andra del. Det är då dels att Babel kommer att besegras av Tyros, och det innebär en möjlighet för folket att lämna Babel och vända tillbaka. Men han förkunnar ännu mer. Han förkunnar att Messias, Herren själv, Messias ingen mindre än Herren själv, ska komma till sitt Sion och genomföra en befrielse som Tyros befrielse bara en blek skugga av. En fullkomlig befrielse, en syndernas förlåtelse, en försoning för inte bara Israel utan för alla folk. Och det verket har en sån kraft i sig att en kvarleva ur Israel efter köttet därigenom blir bärgad och styrkt och tröstad. De andra bryr sig inte om det. Och människor från alla möjliga folkslag och stammar och tungomål blir insamlade, tröstade, räddade, får sin syn igen, kommer ut ur fängelset, från mörkret och in i ljuset och till Sion genom samma evangelium, genom samma glada budskap. Och det är det som texterna här och framöver nu gång på gång kommer till, som vi ska se här mer av snart. I 48:12-22 finner vi Herrens vädjan till Israel att tro Herrens ord och lämna Babel. Inte ha någonting med Babel att skaffa. Återigen möter vi då ett Babel på tvåfaldigt sätt. Hiskia hade med Babel att skaffa. När Babels sändebud kom till Jerusalem så tog Hiskia emot sändebuden med glädje och visade sändebuden alla skatterna. Men det ådrog honom Herrens dom. Och Babel ska visa sitt rätta ansikte, säger profeten. Dina unga män kommer att hamna i fångenskap. Babel är en ödeläggare, ingen sann hjälpare. Ha ingenting med Babel att skaffa. Dra ut ifrån Babel. Herren har sänt profeten, sänt sin helige ande att förutsäga att Koresh ska utföra hans vilja mot Babel och vara hans arm mot kaldéerna. Vem bland dessa andra, står det i vers 14, har förutsagt detta? Att den man som Herren älskar ska utföra hans vilja mot Babel och vara hans arm mot kaldéerna. Jag har talat detta. Jag har också kallat honom, jag har fört honom fram så att hans väg blivit lyckosam. Men också, om man vill översätta perfektformerna här med presen, jag kallar honom, för honom fram, jag gör hans väg lyckosam. Perfektet anger att detta är visst och säkert, precis som om det redan hade skett. Och mina förutsägelser har inte talat i det fördolda. De har öppet och tydligt lagt fram. Profeten talar inte efter sina egna hugskott. Herren har sänt mig och sänt sin ande. Heter vers 16. Och så kommer en verklig vädjan. O, att du ville ge akt på mina bud. Vad jag har sagt. Vad jag förkunnar som säkert och visst. Då skulle frid tillflyta dig som en ström. Din rätt som havets böljor. Dina barn skulle då vara som sanden. Din livsfrukt som sandkornen. Dess namn skulle aldrig bli utrotat eller utplånat ur min åsyn. Men denna uppmaning att lyssna, uppmaningen att dra ut från Babel, inte ha med kaldén att göra, fly från deras land, den förklingar till större delen ohörd. Och detta fastän man fått så klara vittnesbörd både i ord och handling om att när Herren talar så blir det som han har sagt. Hur var det vid uttåget ur Egypten? Gav han inte vatten åt folket mitt i ett torrt land i ödemark? Lät han inte vatten strömma fram ur klippan? Klöv han inte sönder klippan så att vatten flödade? Vers 21 anspelar på det som de har bevittnat, som har blivit nedtecknat och som ju i Israel läses om och om igen, och i synnerhet i påsken. Men de flesta bryr sig inte om detta. Och så slutar det här blocket med orden: men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. De som inte hör, de som vänder sig bort från dessa ljuvliga ord, de får ingen frid. Och samma sak upprepas ordagrant i sista versen av kapitel 57. Och i sista versen av kapitel 66 så står det att man kommer till den eviga pinan, där masken inte dör och elden inte utsläcks. Nu ska vi gå in då på det andra av de tre stora blocken i kapitel 40 till och med 66. Det är då det mellersta, kapitel 49 till och med 57. Och här står nu i centrum, inte lika mycket som i 40 till och med 48, räddningen från den yttre makten som representerar ondska och förakt för Gud och ödeläggelse, utan här är det den andliga sjukdomen och den ondska som fräter in och fördärvar, nämligen synden. Och därför har jag satt som rubrik här: Sion ska frälsas från synden. Tidigare avsnittet handlade mer om Sion ska frälsas från Babel. Båda sakerna hör ju samman, men här så nämns nu inte Babel längre. Det står nu inte i centrum, utan här talas det mera om synden och om soningen, gottgörelsen från synden. Och när detta centrala sedan har avhandlats så kommer det sista blocket att mera behandla hur Israel är förstockat och till större delen förkastar detta när Herren utvidgar Israels gränser och låter den ofruktsamma få massor med barn genom att han föder hedningar på nytt. Och genom evangelium för hedningar in i Israel, i det förstockades ställe. Det 49 kapitlet, ja, vi ska säga den första tredjedelen av i det här mittersta blocket är ju 49-51. Sen kommer ju 52-54 och sen 55-57. Det första här, 49-51, betonar att Herren av nåd alena ger frälsning både åt Israel och åt hedningarna. Alltså inte bara åt Israel utan också åt hedningarna. Och kapitel 49 som då kommer här först ställer fram Messias, Herrens sanne tjänare, och betonar att denne tjänare ska bli en frälsare inte bara för det gammaltestamentliga egendomsfolket. Verserna 1-13 brukar kallas för den andra tjänaresången. Den första hade vi kapitel 42. 49-13, den andra tjänaresången. Och här talar Herrens tjänare själv. Han vittnar om sitt frälsningsuppdrag att rädda inte bara Israel utan också hedningarna. Han ska inte bara föra tillbaka det bevarade av Israel. Och lägg märke till uttrycket. De som tror, den sanna resten, den troende kvarlevan, de kallas inte för de som har bevarat sig eller de som har valt det rätta, utan det står det bevarade av Israel. De har blivit bevarade av Herren, Herrens bevarade. Inte bara de ska få vända tillbaka till Sion. Inte bara de får räddning, frälsning till arvedel, utan också hedna folk. Tjänaren ska bli ett ljus för hedna folken. Ja, i så hög grad att frälsningen når till jordens ända. Vers 6. Inte bara en bit i Transjordanien och bort förbi Damaskus och kanske ändå bort till Armenien eller Grekland, utan till jordens ända. Messias ska fullborda förbundet med folket. Och så skildras frälsningens innebörd i det tydligaste och konkretaste bilder. Kanske kan i synnerhet lägga märke till att i vers 3 kallas tjänaren för Israel. Du är min tjänare Israel, genom vilken jag vill förhärliga mig. Detta uttryck har bibelkritiker ansett stöder deras uppfattning att det är inte en utsaga om Messias det här, utan det handlar om folket. Herrens tjänare är inte Messias, utan Herrens tjänare är folket, antingen i sin helhet eller till sin bästa del. Men då får man vissa problem med den sjätte versen som säger: det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Hur går det då ihop om tjänaren är Israel i sin helhet? Ja, det går ju inte då. Och inte heller om det är frågan om bara det bevarade av Israel. För då skulle ju här stå: det för lite för dig, du som är det bevarade av Israel, att bara föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hela folken, för att min frälsning må nå till jordens ända. Nej, Det är frågan om Messias. Och att Messias kan kallas för Israel, det är inte så konstigt, därför att Messias är till fullo det som Israel skulle ha varit, det vill säga Herrens trogne och lydige son eller tjänare. Israel skulle vara en trofast son och tjänare till den gode Gud som har givit Israel så mycket, men är otrogen, falsk och avfällig. Men du, Messias, du är min tjänare Israel. Och vi vet också hur Nya testamentet kan överföra på Kristus det som är sagt om Israel i till exempel Hosea 11. Om Israel heter det: ut ur Egypten kallade jag min son. Men denne son som fördes ut ur Egypten, som Herren av nåd alena tog till sig, denne son var otrogen. Under svårigheter och frestelser avhöll man. Ja, fast man fick först allt gott av nåd, så var man hård och knorrade och avhöll. Men Messias, så som min tjänare Israel, denne Messias avhöll inte. Messias kom också ner till Egypten. Och som Messias kallades ut ur Egypten. Och som Messias frestades i öknen, men avhöll inte. Var trogen i allt, så är Messias det folket skulle vara. Och är det också i folkets ställe och för folket, för oss. Han fullbordar förbundet. Det förbund som Israel skulle hålla, det har Messias hållit i alla stycken. Och det är ju grunden till att frälsningen innebär frid, ljus, glädje, ingen hunger, ingen törst, rikedom på vatten mitt i torra land, och att frälsningen har makt att samla människor från alla väderstreck. Ja, den är så stor, denna frälsning, att i 13:e versen uppmanas himlarna och jorden att jubla. Jubla ni himlar och fröjda dig i du jord, brist ut i jubeln i berg, till Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta. När nu tjänaren har trätt fram, så vänder därefter profeten blicken mot Sion. Och här kommer Sions tvivel fram. 49:14 till och med 26. Och då pekar profeten på nytt på Herrens löften om en överväldigande upprättelse. Vad säger Sion? Jo, Herren har övergivit mig. Herren har glömt mig. Nu när man möts av mörker och nöd och svårigheter, är man beredd att glömma allt, att inte lita på ordet. Och så skyller man på Herren istället för att bekänna sin synd. Det är Herrens fel. Han har övergivit mig. Han har glömt mig. Herren säger genom profeten: kan då en moder glömma sitt barn så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle dock jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mina ögon. Bibelkritikerna har lite problem här med murarna. Man tänker sig att det här är sagt av en deuterojesaja cirka 545. Då finns det inga murar att ge akt på och tänka på. De är väck. Men här talas det om murarna. De står alltid inför mina ögon. Nu är det här i och för sig inte för oss som inte vill göra om profetian och tolka den efter rationalistiska förutsättningar. Det är viktigt på det sättet att det här skulle nu vara beviset mot bibelkritiken. Även om murarna var nedrivna, så skulle profeten kunna säga så här, eller rättare sagt Herren säga, dina murar står alltid inför mina ögon. Det vill säga, jag vet precis hur du har det, och jag har omsorg om dig, om ditt land, om riket som är mitt rike, om staden och murarna. Och så skildras här vad som kommer att ske. Och detta nu som en ytterligare tröst och vädjan till det klenmodiga och tvivlande. Redan hastar dina söner fram under det dina förstörare och härjare drar bort från dig. Lyft upp dina ögon och se dig omkring. Alla kommer församlade till dig. Så sant jag lever, säger Herren, du ska få klä dig i dem alla som en skrud och liken brud omgjorda dig med dem. Vad är det frågan om? Jo, förödda, svårt härjade Israel efter Sanherib svåra härningar 701 till exempel. Det ska inte förbli förrätt på det viset. Profeten förkunnar här den stora upprättelse, den stora frälsning, den stora utvidgning som kommer att ske när Messias har fullbordat sitt verk och evangeliet om denna fullbordan går ut först till judarna och sedan till grekerna eller till hela folket. Vad händer då? Jo, då kommer så många gradvis efterhand till tro att man ska säga platsen är mig för trång, ge rum så att jag kan bo här. Och här skildras i verserna 19, 20, 21, 22 hur hedningar som genom evangelium kommit till tro i sin tur blir kvarlevan som samtidigt efterhand förs in i riket, blir hjälpta, buna av dessa hedningar. Den här saken utvecklas mera i detalj i kapitel 66, då kommer vi tillbaka till detta, talas det just om hur hedningarna genom apostlarnas undervisning kommer till tro, och dessa hedningars förkunnelse och vittnesbörd i sin tur leder till att också judar, den kvarleva som finns, kommer till tro, samlas in. Och det skildras här under bilden, då skall det bära dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar. Och den förändring som det innebär att hedningar kommer till tro, den skildras då på det sättet att sådana som har varit dina plågare, de kommer då att falla ner och tillbedja, böja sig under Herren, ödmjukt inta sin plats i Guds rike, konungar och förstinnor ska falla ned inför dig, slicka dina fötters stoft, står det i vers 23. Och du ska märka att jag är Herren, att det som hoppas på mig inte kommer på skam. Hedningar som nu var fruktade, som nu härjade svårt som svåra fiender, de kommer då att falla ned inför Messias, inför Herren. Det här finns lite mer sammanfattat i boken på sidan 53. Herren ska göra så att hedningar underordnar sig Sions Gud och kommer till Sion med hennes söner och döttrar i sin famn. Herren ska själv frälsa sina barn, den starke i Jakob, det är han som är Sions återlösare. Det betonas gång på gång att det är Herren som gör detta, det är han som frälser. I till exempel vers 25, jag själv ska stå emot dina motståndare, själv frälsa dina barn. Herren är din frälsare, sluta kapitlet. Den starke Jakob är din återlösare, din goel, din förlossare eller din återlösare. Vi hinner också se på kapitel 50. I detta kapitel möter vi den tredje tjänaresången. Och det är i verserna 4 till och med 9. Och denna tjänare sång som skildrar den rätta lydnaden, troheten, mitt under lidande, den omramas av verserna 1 till och med 3 och 10 till och med 11. Vers 1 till och med 3 skildrar Israels synd som orsaken till hemsökelse. Återigen har man så svårt att inse det. Man vill skylla ifrån sig på Herren och säga det är han som har övergivit oss. Det är Herren, han har skrivit skiljebrev. Det är han som svarar för separationen, skilsmässan. Då frågar Herren, var är er moders skiljebrev, det med vilket jag skulle ha förskjutit henne? Eller finns bland mina fordringsägare någon som jag har sålt er åt? Nej. Det är alltså istället så att det är folkets missgärning och synd som är orsaken till olyckan. Nej, genom era missgärningar blev ni sålda. För era överträdelsers skull blev er moder förskjuten. Och så ställs då mot avfallet Guds godhet och nåd. Han har frälst. Han har visat sin makt och sin kraft, men man ger inte akt på detta. Här påminns återigen om räddningen ur Egypten, när Herren med sin hand och sin makt, sin arm, uttorkade havet så att det blev torrt land. Vers 3 kan möjligtvis syfta på det elände, den sorg som det är att folket inte inser detta och inte förlitar sig på Herren. Själva himmelen klär jag i mörker och ger den sorgdräkt att bära. För denna inledning kommer så skildringen av Messias. Den tredje tjänare sången, Herrens sanne tjänare. Återigen använder profeten kontrasten som medel. Vilken kontrast är inte denna tjänare mot Israel, mot folket. Israel är olydig, denne tjänare är lydig. Den här tjänaren, han har en tunga med lärdom. Han lyssnar också till Herren som en rätt lärjunge. Han är inte motsträvig. Ja, han förlitar sig på Herren också i lidandet. Han döljer inte ansiktet mot smädelse och spott. Han vet att det är Herren som hjälper. Och i åttonde versen möter vi ordet att eller ordet om Herren att han rättfärdiggör. Om man nu skulle översätta detta ord som man ofta brukar. Den som rättfärdiggör mig är nära. Mattiki. Det översätts här mycket bra 1917 med den som dömer mig fri. Att rättfärdiggöra, det betyder ordagrant att döma fri, att frisäga eller att förklara rättfärdig. Och det kan vara bra att veta att bakom översättningen den som dömer mig fri står den tekniska term på hebreiska som betyder just förklara rättfärdig eller rättfärdiggöra. Frikänna, förlåt. Den som förlåter mig, den som frikänner mig, den som dömer mig fri, den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Och motsatsen till detta uttryck i hebreiska med ett verb som heter rasha och i hifid, yarshia, så betyder det då döma skyldig. Så motsatsen till frikänna, och det möter vi i nionde versen. Herren, Herren hjälper mig. Vem vill då döma mig skyldig? Motsatsen alltså till rättfärdiggöra, eller bättre rättfärdig förklara, frikänna, är uttrycket döma skyldig. Och bara de här verserna borde omöjliggöra den falska läran som sprids att rättfärdiggörelsen handlar om hur jag i mitt inre blir mer och mer rättfärdig. Bibelns lära om rättfärdiggörelsen handlar istället om Herrens frikännande dom. Och den är så mäktig så att den skapar tro, och som trons följd kommer en förändring. Ett nytt sinne, en ny lust att lyda och tjäna Herren. Vers 10 och 11 avslutar sedan det hela genom att påpeka att Israel borde ju ge akt på denne tjänare. Efterlikna honom, frukta Herren, lyssna till tjänarens röst. Men dessvärre gör man det inte, vers 11. Och resultatet blir kval och pina. Nästa kapitel som avrundar den här första delen, 49 till och med 51, hinner vi inte ta upp ikväll, utan vi får börja nästa gång med kapitel 51. Och sen ska vi gå in på centrum i denna del av Jesaja-boken, 52 till och med 54.